The reference to the island of Patmos is a clear geographical reference, then.
Och nämnandet av ön Patmos är alltså en klar anspelning på något verkligt geografiskt.
John, therefore, is talking about something very definite that happened in a very definite place.
Johannes talar alltså om någonting alldeles bestämt, något som har hänt på en alldeles bestämd plats.
It also happened on a very definite day.
Och det hände också på en alldeles bestämd dag.
He says that he was in the spirit on the Lord's day.
Han säger att han var i anden på Herrens dag.
This is the only place in the New Testament where this particular phrase is used.
Det enda stället i hela Nya Testamentet där uttrycket Herrens dag förekommer.
But it is the later Greek word for Sunday.
Men det är det senare grekiska uttrycket för söndag.
It does not say anything about worship services being conducted on this day.
Här sägs ingenting om att man hade gudstjänsterna på den här dagen.
We don't know just exactly when the earliest Christians had their church services.
Vi vet faktiskt inte exakt på vilken dag de första kristna hade sina gudstjänster.
Except that at first they continued to gather on the Sabbath day, on Saturday.
Med undantag för att de i början fortsatte att samlas på lördagen, som var alltså sabbatsdagen.
But at least this was a definite day on which this vision was given to John.
Men det var i alla fall en alldeles bestämd dag på vilken Johannes fick denna uppenbarelse.
And he wrote to very definite congregations located again in very definite places.
Och han skrev till alldeles bestämda församlingar som fanns på alldeles bestämda platser här på jorden.
And it's interesting to look at the order in which those congregations are mentioned.
Det är intressant att se den ordning i vilken församlingarna är nämnda.
The first one is Ephesus.
Den första är Ephesus.
Then Smyrna.
Sedan Smyrna.
Pergamus.
Sedan Pergamus.
Thyatira.
Sedan Thyatira.
Sardis.
Sardis.
Philadelphia. And Laodicea.
Och Laodicea.
They are listed in the order in which the letter might have been sent to the congregations.
De är förtecknade i den ordning i vilket dessa brev förmodligen har cirkulerat.
It certainly shows again an acquaintance with the geography of the area.
Det visar återigen på att man har kunskap om geografin.
They are certainly not arranged in that order accidentally.
Det är inte av en händelse som de är i den här ordningen.
If that had happened, we might have gone like this.
Om det bara var godtyckligt hade det kunnat komma en helt annan ordning.
But it's clear that John is talking to real congregation.
Det är alltså klart att Johannes talar till verkliga församlingar.
This is something that we might keep in mind when we get to chapter 7.
Det bör vi komma ihåg när vi kommer till kapitel 7.
And where we read about the 12 tribes of Israel.
När vi läser om Israels 12 stammar.
And you don't have them listed in the way in which they are listed in the Old Testament.
Och där finner man dem inte i den ordning som de står i Gamla Testamentet.
But we will say more about that when we get to that place.
Vi kommer tillbaka till det senare.
Just one more thing to be mentioned in this section.
Bara en sak till i samband med det här avsnittet.
In verse 11, John tells us that he was told by the voice that he heard to write what he had seen in a book.
Johannes säger att han blev befalld av rösten som talade med honom att han skulle skriva upp i en bok vad han får se.
In other words, the things that he wrote in this book were not things that he made up out of his own mind.
Det är alltså klart att det han skrev upp i denna bok inte är sånt som han har hittat på själv.
They were things given to him by the Lord in a vision.
Det var så saker som gavs åt honom av Herren i uppenbarelsen.
And they were things that he was commanded to write down.
Och det var saker som han blev befalld att skriva ned.
Which is the second time he claims that he is writing under the inspiration of God.
Det är andra gången som han här gör anspråk på att skriva under Guds inspiration.
The last part of the verse consists the last part of the chapter consists of the vision that John had of Jesus.
Och den sista delen av kapitel 1 består av den syn han hade av Jesus.
After he heard this voice speaking to him, he says he turned around to see the voice which spoke to him.
När han hade hört den här rösten så vände han sig om för att se vem det var som hade talat med honom.
And we might read that description of the Savior that he has there.
Och så kan vi läsa den beskrivningen av frälsaren som finns här. From verse 12 to 19. Och jag vände mig om för att se vad det var för en röst som talade till mig, och när jag vände mig om fick jag se 7 gyllene ljusstakar, och mitt ibland ljusstakarna någon som liknade en människoson, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad kring bröstet med ett gyllene bälte. Hans huvud och hår var vitt så som vit ull, så som snö, och hans ögon vore så som eldslågor. Hans fötter liknade glänsande malm när den har blivit glödgad i en ugn, och hans röst var så som bruset av stora vatten. I sin högra hand hade han 7 stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt tvegat svärd, och hans ansikte var så som solen när den skiner i sin fulla kraft. När jag såg honom föll jag ned för hans fötter, så som hade jag varit död. Men han lade sin högra hand på mig och sade: frukta icke, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Så skriv nu upp vad du har sett, och skriv upp både vad som nu är och vad som här efter skall ske. Vad angår hemligheten med de 7 stjärnorna som du har sett i min högra hand och de 7 gyllene ljusstakarna, så må du veta att de 7 stjärnorna är de 7 församlingarnas änglar, och att de 7 ljusstakarna är de 7 församlingarna.
It might be mentioned again that in this whole vision the Savior's name is not once mentioned.
Det kan omnämnas återigen att i hela det här avsnittet så nämns inte frälsaren vid namn.
The closest you can come to it is that John says that he saw someone like the Son of Man.
Det närmaste du kan komma är att Johannes säger att han såg någon som liknade en människoson.
At first this majestic person that he saw just reminded him of Jesus.
Först så påminner denna majestätiska person honom om Jesus.
Now, it may be impossible for us to know exactly what is symbolized by every phrase.
Det kan vara svårt för oss att veta exakt vad varje uttryck här innebär.
But it is clear that we are here dealing with a very majestic person.
Men det är klart att vi här har att göra en person med ett mycket högt majestät.
I'm going to say nothing about the garment that Jesus was wearing because I don't know whether it has any particular significance.
Jag ska inte här gå in på den klädnad som Jesus hade. Jag vet inte om det här har en alldeles bestämd innebörd.
But the reference to his hair, which is as white as snow.
Men hänvisningen till hans hår som var vitt som snö.
Might remind us that throughout the book of Revelation, the color white is the color of innocence and holiness and perfection.
Kan påminna oss om att den vita färgen är färgen för oskyldighet, helighet och fullkomlighet.
And these words certainly remind us of the holiness and perfection of Jesus.
Och dessa ord påminner oss om Jesu fullkomlighet och helighet.
The eyes of Jesus are described as being like a flame of fire.
Jesu ögon beskrivs så som eldslågor.
When we get to the letter to Thyatira, I want to refer to this again.
När vi kommer till brevet till Thyatira så kommer vi tillbaka till det uttrycket.
But for the present, I would just like to say that in the Old Testament, the eyes of the Lord are a symbol for his knowledge of everything that happens here on this earth and his care and concern for his people.
Old Testament.
In the Old Testament.
Ja, i Gamla Testamentet är det så att när man talar om Herrens ögon så avser man Herrens omsorg om sitt folk.
And his omniscience.
Och att han vet allt.
I'm not going to say anything about the feet of Jesus either.
Jag ska inte heller gå in här på Jesu fötter.
John says that his voice was as the voice of many waters.
Johannes säger om rösten att den var så som bruset av stora vatten.
And water which makes much water which makes much noise is water that is rushing.
Vatten som gör mycket oväsen är alltså ett vattenfall, vatten som pålar.
I was going to say that it might remind us of a waterfall.
Det kan påminna oss om ett vattenfall.
And this certainly gives the impression of power.
Och det får oss att tänka på makt och kraft.
And he has in his right hand the 7 stars.
Och så har han i sin högra hand de 7 stjärnorna.
And from his mouth goes the 2-edged sword.
Och från munnen kommer det tveeggade svärdet.
And both these things we have already spoken of.
Det har vi redan talat om förut.
But then when John says that his face was shining as the sun shines in his might.
Men sedan Johannes säger att hans ansikte var så som solen när den skiner i sin fulla kraft.
This surely reminds us of the transfiguration of the Savior where the same thing is said.
Så påminner det oss om Jesus på förklaringsberget där samma sak sades om honom.
John had been there on the Mount of Transfiguration.
Och Johannes hade ju varit med om den saken också.
And there too he saw the face of Jesus shining as the sun.
Och också där såg han Jesu ansikte skina så som solen.
In the next verses it becomes absolutely clear that this majestic figure is the Lord Jesus.
I nästa vers blir det helt klart att denna majestätiska person är Herren Jesus.
For he describes himself as the one who liveth and was dead, and behold, he is alive forevermore.
För han beskriver sig själv som den som hade varit död men som lever i evigheternas evigheter.
There he certainly refers to the time when he purchased us and won us with his own blood on the cross.
Här hänvisar han till den tid när han köpte oss och vann oss med sitt eget blod.
And rose again from the dead on the third day.
Och uppstod från de döda på tredje dagen.
And because of that he has the keys of death and of hell.
Och på grund av detta så har han nycklarna till döden och helvetet.
Because he died and saved us from our sins.
Till följd av att han dog och frälste oss från synderna.
He has made it possible for us to escape from death by opening the doors to let us out.
Han har gjort det möjligt för oss att undgå döden genom att han har öppnat vägen till himlen.
And he has also locked the doors of hell for us.
Och han har låst igen dörren till helvetet.
And once more John is told to write the things which he saw.
Återigen uppmanas här Johannes att skriva upp vad han sett.
So here we have the third reference to the doctrine of inspiration in John's book of Revelation.
Här hänvisas till inspirationen för tredje gången.
And in the last verse then he reveals the secret or the mystery of the seven stars and the seven candlesticks.
Och så i sista versen så uppenbarar han hemligheten med de sju stjärnorna och de sju ljusstakarna.
And it should be kept in mind that everything that is said now through the next two chapters is a continuation of this speech of the Savior.
Och man bör komma ihåg att vad som nu sägs i kapitel 2 och kapitel 3 är frälsarens fortsatta tal.
The Savior is speaking now continuously through the next two chapters.
Frälsaren talar nu i ett sammanhang i de följande två kapitlen.
Only one other thing might be mentioned.
Kanske en sak till ska nämnas nu.
When it says that the seven stars are the seven angels of the seven churches.
När det heter att de sju stjärnorna är de sju änglarna i de sju församlingarna.
We need to remember that our word angels, both in English and in Swedish.
Då bör vi komma ihåg att ordet ängel både i engelskan och i svenskan.
Is really a Greek word which we have simply taken over into our language.
Egentligen ett grekiskt ord som vi har lämnat oöversatt.
The Greek word angel simply means messenger.
Det grekiska ordet ängel, om vi ska översätta det, betyder budbärare.
It doesn't have to be an angelic messenger or a spirit messenger.
Det behöver alltså inte vara en andligt väsen.
It can also be a human being.
Det kan också vara en människa.
We have to tell from the context whether the angel is a spirit or a human being.
Och det är sammanhanget som måste avgöra om man med budbärare ängel menar ett andligt väsen eller en människa.
And if we would translate now the seven messengers of the seven churches.
Om vi nu istället skulle översätta de sju budbärarna i de sju församlingarna.
Then perhaps it would be clear to us that the seven angels are really the seven pastors of the seven churches.
Då är det helt klart för oss att de sju änglarna är de sju församlingarnas pastorer.
It is possible that the word really means angel in the sense in which we ordinarily use it.
Det är möjligt att ordet ängel kan innebära det som det brukar innebära när vi använder ordet ängel.
But it seems to me that in the context it is much more consistent to say that they are the pastors of the seven churches.
Men av sammanhanget är det mer logiskt att säga att änglarna det är här alltså församlingens pastorer.
Because the idea that each congregation has a special angel is something that we do not find clearly taught anywhere in the New Testament.
Den tanken att varje församling skulle ha en särskild skyddsängel eller så, det är en tanke som vi inte finner klart framsagd någonstans i Nya Testamentet.
And for that reason I'm convinced that it is the pastor.
Och därför är jag övertygad om att här är det alltså biskoparna, pastorerna, alltså församlingarnas föreståndare.
I suppose we ought to read each letter before we discuss it. So the first letter is the letter to the church in Ephesus in chapter 2, verses 1 to 7.
Jag förmodar att ni inte kan de här sändebreven utan till, så vi måste kanske läsa texten först innan vi samtalar om dess innehåll. Det första sändebrevet är alltså till pastorn i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna. Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet, och jag vet att du icke kan lida onda människor. Du har prövat dem som säger sig vara apostlar men icke är det, och har funnit dem vara lögnare. Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull och har icke förtröttats. Men jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Betänk då varifrån du har fallit och bättra dig och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats så fram du icke gör bättring. Men den berömmelsen har du, att du hatar Nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd som står i Guds paradis.
First of all, I'd like to call your attention to the sevenfold division of this letter, which is repeated in all the other letters with very slight variations.
Först vill jag att ni ska lägga märke till den sjufaldiga indelningen av de här sändebreven.
Each one of the letters begins with a command to write to the angel of a certain church.
Varje brev börjar med befallningen att skriva.
The numbers stand for the position in the letter in which that particular part of the letter is found.
Om ni ser på det här bladet, så det nummer som här står, det är alltså var det här står, vilken ordningsföljd det kommer inom breven.
In other words, at the beginning of every single letter you have the command to the angel of the church in Ephesus and so on, write.
Alltså befallningen till församlingens pastor att skriva, den kommer allra först i varje brev, som ni ser. Det står en etta där på samtliga.
And in the second place in every letter stands a description of the speaker.
Och som nummer två kommer i varje brev beskrivningen av talaren.
In almost every case this description is taken from the vision in chapter 1.
Och nästan alltid så är den beskrivningen tagen från uppenbarelsen i kapitel 1.
You notice in the letter to Ephesus that the speaker describes himself as the one who has the seven stars in his right hand and who walks in the midst of the seven golden candlesticks.
Det här står det, talas det om honom som har de sju ljusstakarna som vandrar mitt ibland dem.
And we might go down to verse 8 in the letter to Smyrna, where it says, these things says the first and the last, who was dead and is alive.
I vers 8 i brevet till Smyrna så har vi den första, den sista, han som var död och åter har blivit levande.
And so we might go through all the letters and see that in almost every case you have this description taken from the vision in chapter 1.
Och så kunde vi gå igenom samtliga sju brev och se att beskrivningen av talaren är hämtad just ur kapitel 1.
In almost all the letters then you have a word of praise, a word of criticism and an admonition.
Och så har vi i breven sedan ett ord av berömmelse, beröm, ett ord av kritik och ett ord av förmaning.
The criticism is missing only from the letter to Smyrna and from the letter to Philadelphia.
Om ni ser när det gäller kritik så är det ett X i kolumnen här för Smyrna och Philadelphia. Det betyder att de församlingarna får ingen kritik alls.
And the word of praise is missing from the letter to Laodicea.
Och när det gäller beröm så ser ni att Laodicea får inget beröm alls.
And the numbers that you have there show you in which position in the letter these various parts are found.
Och numren här visar i vilken ordning dessa saker kommer. Förstår ni det här?
Ja. And finally, the last two parts of the letters are interchanged also.
Och som ni ser så när det gäller de två sista sakerna, uppmaningen till lyssnande och löftet, så kommer det ibland som nummer 6, ibland som nummer 7.
You already mentioned this. All right. Now then, to go back to the letter to Ephesus.
Nu kan vi gå tillbaka till brevet till Ephesus.
The word of praise comes in third place.
Här kommer alltså berömmet som tredje i ordningen.
And Jesus praises them because they have been patient and have labored much for his kingdom.
Och han prisar dem för att de har haft tålamod och lidit mycket för hans rike.
In first verse 4 he criticizes them because they have lost their first love.
I vers 4 kommer kritiken, de har förlorat den första kärleken.
In verse 5 you have then the admonition to repent.
I vers 5 kommer förmaningen, gör bättring.
And to return to the first condition in which they had been.
Vänd tillbaka till de förhållanden de har varit i.
And in that admonition he says, if you don't do this, I will come and move your candlestick from his place.
Och i denna förmaning säger han, om du inte gör detta så ska jag komma och flytta din ljusstake från dess plats.
And I'd like to call your attention to the fact that this is tied in with the description of the Savior that you have in verse 2.
Och lägg märke till att det hör samman med beskrivningen av frälsaren i vers 1.
There he says that he is the one who walks among the seven golden candlesticks, and then in his admonition he says, I will move your candlestick out of his place.
Alltså i vers 1 så står det ju att frälsaren vandrar bland ljusstakarna, och i vers 5, om de inte gör bättring så ska han flytta bort ljusstaken.
And we will notice that a number of times that the admonition is connected with the description of the Savior at the beginning of the letter.
Och där finner vi flera av breven att förmaningen hör samman med beskrivningen av frälsaren.
This is followed once more by a word of praise when he says that that they hate the works of the Nicolaitans.
Det kommer ytterligare ett ord av beröm därför att de hatar Nikolaiternas gärningar.
We know very little about the Nicolaitans.
Vi vet mycket lite om Nikolaiterna.
They must have been false teachers in the early church.
De måste ha varit falska lärare i den äldsta kyrkan.
And some of the church fathers say that the Nicolaitans were false teachers who said that since Jesus has taken away all our sins, we can live godless lives.
En del av de äldsta kyrkofäderna säger att Nikolaiternas falska lära bestod i det att de sa att eftersom Jesus har tagit bort alla våra synder så kan vi leva hur som helst.
In other words, they misused the grace of God for licentiousness.
Med andra ord, de missbrukade nåden till lösaktighet.
And Jesus says that he hates people who teach such things.
Och Jesus säger att han hatar människor som lär något sådant.
And finally, after the call to hear, we get the promise.
Och slutligen sedan han har manat till att man ska lyssna så kommer då löftet.
There Jesus promises that to those who overcome, those who win the victory, he will give to eat of the tree of life.
Jesus lovar de som vinner seger, de ska få äta av livets träd.
Which is described as being in the paradise of God.
Som beskrivs som stående i Guds paradis.
The significance of this is very clear.
Betydelsen av detta är mycket klar.
Because we are told in Genesis 3 that the tree of life had the power to give man everlasting life.
För vi får ju veta i första Mosebok 3 att livets träd hade den makten att ge människorna evigt liv.
Remember that God put the cherub before the garden of Eden so that Adam and Eve could not touch the tree of life and eat of it and live forever.
Ni kommer ihåg att efter syndafallet så sätter Gud keruberna som hinder så att Adam och Eva icke kan nå fram till livets träd och äta därav och leva evigt.
So when Jesus says, I will give them to eat of the tree of life, he clearly says, I'm going to give them everlasting life.
Så när Jesus säger att de ska få äta av livets träd så säger han att de ska få evigt liv.
This is therefore an example of how the symbolism is made very clear by the wider context of Scripture.
Här är återigen ett exempel hur det stora bibliska sammanhanget gör symbolerna, bilderna, helt klara för oss.
The letter to Smyrna is found in verses 8 to 11.
Så har vi brevet till Smyrna, vers 8 till 11.
Shall we read it?
Så säger den förste och den siste, han som var död och åter har blivit levande. Jag känner din bedrövelse och din fattigdom, dock du är rik. Och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säger sig vara judar, men icke är och det, utan är och en satans synagoga. Frukta icke för det som du ska få lida. Se, djävulen ska kasta somliga av er i fängelse för att i skolen sättas på prov. Och i skolen få utstå bedrövelse i 10 dagar. Var trogen in till döden så ska jag giva dig livets krona. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, han ska förvisso icke lida någon skada av den andra döden.
There is no need to repeat some of the things which we already said concerning all of the letters as they apply to this letter also.
Vi behöver inte upprepa det som vi har sagt tidigare som gäller om samtliga brev och också om detta brev.
I might just mention the fact that John talks about the affliction or the tribulation of the people in Smyrna.
Jag kanske bara ska nämna det att Johannes här talar om bedrövelsen, de plågorna som drabbar församlingen.
Which might remind us again of what the millennialists always talk about when they speak of the great tribulation.
Och det påminner oss om det som kiriasten ofta talar om när de talar om den stora vedermödan.
The reference to the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan, is also very interesting from the standpoint of the rest of the New Testament.
Det är också intressant att lägga märke till vers 9, där det talas om den försmädelse du utstår av dem som säger sig vara judar, men icke är detta, utan är en satans synagoga.
These were evidently Jews who belonged to the Jewish nation.
Det var uppenbarligen judar efter köttet, judar som tillhörde den judiska nationen.
They met in a Jewish house of worship or a synagogue.
Och de kom samman i ett judiskt hus för gudstjänst eller i en synagoga.
But in the letter to the Romans, Paul says that he is not a Jew which is one outwardly.
Men i Romarbrevet säger ju Paulus, den är inte en jude som är det utvärtes motto.
And in chapter 4 of Romans, Paul says that the people who have faith are the real children of Abraham.
I kapitel 4 av Romarbrevet säger Paulus att det är de som har tro, det är de som är Abrahams ätta barn, som är judar.
And in Romans 11, he says that the Jews who are unbelieving are cast out of the olive tree, which is the Old Testament Israel.
Och i Romarbrevet 11 säger aposteln att de judar som är otroende, de är avhuggna från olivträdet och bortkastade från Guds Israel.
And in the light of those passages it is clear what John means here.
Och i ljuset av dessa ställen är det helt klart vad Johannes menar här i vers 9.
These were people who said they were Jews.
De sa att de var judar.
Who claimed that they belonged to the seed of Abraham.
De gjorde anspråk på att vara Abrahams sed.
But who did not believe in the Lord Jesus.
Men de trodde inte på Herren Jesus.
And therefore they really had no right to call themselves Jews anymore according to the New Testament definition.
Och därför hade de ingen rätt att längre kalla sig för judar enligt den nytestamentliga bestämningen.
Instead of being God's synagogue, they had become the devil's synagogue.
Istället för att vara Guds synagoga hade de blivit Satans synagoga.
Which certainly again reminds us of the words of Jesus in the Gospel according to St. John.
Och det påminner oss om Jesu ord i Johannes evangeliet.
Where Jesus told the Jews that they were not the sons of Abraham but the sons of the devil.
Där Jesus säger till judarna, ni är inte Abrahams barn, ni har djävulen till er fader.
And it's obviously what he has in mind here also.
Och det är helt klart vad han har detta i tanken också här.
He speaks also of the persecution that will come to these people.
Han talar också om den förföljelse som drabbar de troende.
But he urges them to be faithful to death and promises them a crown of life.
Men han uppmanar dem att vara trogna till döden, så skall jag giva dig livets krona.
And again, this is obviously a promise of everlasting life.
Och återigen ett löfte om evigt liv.
And therefore the man who overcomes, he says at the end, will not be hurt of the second death.
Och därför säger han i slutet, den som vinner seger, han ska inte skadas av den andra döden.
In chapter 20, verse 14, we are told what the second death is.
I kapitel 20, vers 14 får vi veta vad som menas med den andra döden.
The second death is there described as punishment, eternal punishment in hell.
Den andra döden beskrivs där som det eviga straffet i helvetet.
And a man who is given a crown of life is freed from that punishment.
Och den som har fått livets krona, han är fri från det straffet.
The letter to the church at Pergamus is found in verses 12 to 17.
Verserna 12 till 17 består av brevet till Pergamus församlingspastor eller ängel. Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet. Jag vet var du bor, där var det Satan har sin tron, och dock håller du fast vid mitt namn. Och tron på mig förnekade du inte ens på den tid då Antipas, mitt vittne, min trogne tjänare, blev dräpt hos er. Där var det Satan bor. Men jag har något litet emot dig. Du har hos dig några som håller fast vid Balaams lära. Hans som lärde Balak hur han skulle lägga en stötesten till fall för Israels barn, så att det skulle äta kött från avguda offer och bedriva otukt. Så har också du några som på lika sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Gör då bättring. Var om icke så skall jag snart komma över dig och skall strida mot dem med min muns svärd. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva av ditt fördolda mannat, och jag ska giva honom en vit sten och ett nytt namn skrivet på den stenen, ett namn som ingen känner utom den som får det.
Once more I would like to call your attention to the fact that the description of the Savior is tied in very closely with the admonition.
Här bör ni också lägga märke till att beskrivningen av frälsaren hör nära samman med förmaningen.
In verse 12 he describes himself as the one who has the two-edged sword, the sharp two-edged sword coming out of his mouth.
I vers 12 så beskrivs han som den som har det skarpa tveeggade svärdet som kommer ur hans mun.
And in verse 16 where you have the admonition, he says I will fight against you with the sword of my mouth.
Och i vers 16 där vi har förmaningen, det står att jag ska strida mot dem med min muns svärd.
There are a few things here which need special attention.
Det är några saker som vi särskilt ska lägga märke till här.
We don't know exactly what is meant by the throne of Satan in verse 13.
Vi vet inte exakt vad som menas med Satans tron i vers 13.
But we do know that Pergamus was a place where emperor worship was practiced very early and very fervently.
Men vi vet att i Pergamus där praktiserade man kejsardyrkan mycket ivrigt och mycket tidigt.
And many early church fathers say that the throne of Satan is a reference to the place where the emperors were worshipped.
Och många tidiga kyrkofäder säger att Satans tron är alltså den plats där man dyrkade kejsaren.
And that may also explain the reference to the fact that they did not deny his name and that there were martyrs there.
Och det kan förklara vad som här står, att de inte förnekade Herrens namn och att de blev martyrer där.
Because the early Christians believed that to worship the emperor was a denial of the name of Jesus.
Ty de tidiga kristna visste detta, att dyrka kejsaren, det var att förneka Kristus.
And many of the early Christians were put to death because they refused to worship the emperor.
Och många tidiga kristna, de dödades därför att de vägrade dyrka kejsaren.
We might mention again that the name of one of these martyrs is given to us here.
Vi kan också här påpeka att en av martyrernas namn är nämnt här.
Which is another indication of the fact that we are here dealing with real letters that deal with a real situation at a particular time.
Det påminner oss än en gång om detta, att vi här har att göra med verkliga brev som har att göra med verkliga församlingar och vad som verkligen har hänt.
And it's another indication of the fact that these are not symbols of the seven ages of church history.
Det är alltså inte, som Kiliaster säger, breven är symboler för sju skilda tidsepoker. I världen.
The reference to the doctrine of Balaam also is clear from the Old Testament.
Och hänvisningen till Balaams lära, den förstår vi utifrån Gamla testamentet.
You remember that Balaam was the false prophet who was hired by the king of Moab to curse the children of Israel.
Balaam var ju den falske profet som hyrdes av Moabs konung för att förbanna Israel, Guds folk.
And when Balaam was unable to curse the children of Israel,
och när Balaam inte kunde göra det,
he gave the king of Moab the advice to send the women of Moab into the camp of Israel.
Så gav han ju Moabs konung det rådet att sända kvinnorna in i Israels läger.
In order to lead the men of Israel into fornication.
För att så lura Israels barn till otukt.
And fornication among the Moabites was tied in with the worship of their gods.
Och denna otukt hörde intimt samman med dyrkandet av deras gudar.
And evidently there were people in Pergamos who were encouraging Christians to live in fornication and in idolatry.
Och uppenbarligen fanns det nu människor i Pergamos som ville få de kristna att ägna sig åt otukt och dyrkan av avgudar.
In verse 15 you again have a reference to the doctrine of the Nicolaitans.
Och i vers 15 nämns återigen Nikolaiternas lära.
Of which we spoke in connection with the letter to Ephesus.
Det har vi nyss talat om i samband med brevet till Efesus.
In the promise at the end of the letter,
och i löftet i brevets slut,
the Savior speaks first of the hidden manna.
Talar frälsaren först om det fördolda mannat.
Which certainly reminds us of John's gospel again.
Det påminner oss återigen om Johannes evangeliet.
You remember in John chapter 6, the sixth chapter of John's gospel.
Ni kommer ihåg det sjätte kapitlet i Johannes evangeliet.
You have first the account of the feeding of the 5,000.
Där det först berättas om hur Jesus bespisade 5,000 män.
And then Jesus speaks about the real manna which gives everlasting life.
Och hur Jesus därefter talar om det sanna mannat, det som ger evigt liv.
And that must be what he has in mind here also.
Och detsamma är det frågan om här.
The hidden manna therefore again is the food that gives everlasting life.
Det fördolda mannat är den spis som ger evigt liv.
The reference to the white stone is usually interpreted as a reference to courtroom trials among the Greeks.
Omnämnandet av den vita stenen brukar man sätta i samband med vad säger man, domstolsrummet bland grekerna.
It is said that the juries used to vote with a black stone for acquittal and a white stone for a black stone for condemnation and a white stone for acquittal.
Det var så där att man använde sig av en svart sten om man blev dömd och en vit sten om man blev frikänd.
And to give someone a white stone therefore means to give him a verdict of acquittal.
Och att ge någon en vit sten, det innebär domen icke skyldig.
That is therefore a promise of justification.
Det är alltså ett löfte, icke skyldig, eller löftet du är förklarad rättfärdig, rättfärdiggjord.
And on the stone a new name is written.
Och på stenen ett nytt namn skrivet.
This too is a very significant phrase in biblical usage.
Det är en mycket typisk uttryck i Bibeln.
To give a name to someone means to describe him.
Att ge ett namn åt någon är att beskriva honom.
And so to give him a new name means to give him a new life, a new situation.
Att ge någon ett nytt namn, det är att ge honom nytt liv, en ny situation.
And this then is simply another way of expressing the idea that God will give salvation to his people.
Och det är alltså bara ett då detsamma, vi säger detsamma som att ge folket nytt liv, evigt liv.
The letter to Thyatira is rather long, and maybe we can skip reading it.
Brevet till Thyatira är så långt så vi hinner inte läsa det här. Det får ni läsa själva eller har redan gjort.
But the Savior there describes himself as having eyes which are as a flame of fire.
Här beskriver frälsaren sig som en som har eldslågor.
And in this connection I'd like to have you turn to verse 23.
Här ska vi se på vers 23 särskilt.
Where he says that all the churches will know that I am the one who searches the reins and the hearts.
Han säger att alla församlingar ska veta att jag är den som rannsakar njuran och hjärtan.
We said earlier that the eyes of God in the Old Testament are a reference to his omniscience very often.
Vi sa tidigare att när man talar om Guds ögon så är det en anspelning på att Gud är allvetande.
And we may refer this phrase, I am the one who searches the hearts and the reins, to these burning eyes of the Savior.
Och vi kan alltså binda samman det här uttrycket, jag är den som rannsakar njuran och hjärtat, med uttrycket den som har ögon så som eldslågor.
In verse 20 the congregation is criticized for tolerating that woman Jezebel as she is called.
I vers 20 kritiseras församlingen för att tolerera den här kvinnan Jezebel.
We are also told what this woman did. She encouraged the servants of the Lord to commit fornication and to eat things offered in sacrifice to idols.
Och vi får också veta vad hon gjorde, denna kvinna. Hon förledde medlemmarna att bedriva otukt och att äta kött från avgudoffer.
Probably the name Jezebel is a symbolic name.
Förmodligen är namnet Jezebel ett symboliskt namn.
She evidently is a member in that congregation, a woman in that congregation.
Det är uppenbarligen en kvinna som är medlem i församlingen.
Who is giving the same advice as the people who taught the doctrine of Balaam in Pergamos.
Hon får samma råd som de människor som lärde Balaams lära i Pergamos.
And also the doctrine of the Nicolaitans.
Och också Nicolaiternas lära.
But why, whether her name really was Jezebel or whether this is an Old Testament reference is impossible for us to determine.
Men vi kan inte helt säkert avgöra om hon verkligen hette Jezebel eller om det är ett symboliskt namn för att hänvisa till Isabel i Gamla testamentet.
We know that in the Old Testament Jezebel, the wife of Ahab, was the one who introduced Baal worship into the northern kingdom.
Vi vet ju att konung Ahabs hustru Isabel var ju den kvinnan som förde in Baalstyrkan i Nordisrael.
And Baal worship in Israel was always associated with the fornication.
Och Baalstyrkan hörde ju alltid samman med sexuell lössläppthet.
So it may be that John simply gives this woman the name Jezebel in order to show what she really is.
Så det är möjligt att Johannes gav denna kvinna namnet Isabel för att klargöra vad det var för typ av kvinna.
In verse 22 we read again about great tribulation.
I vers 22 läser vi återigen om stor vedermöda.
So this term is not a technical term for 7 years of great suffering.
Vi ser alltså att den stora vedermödan är inte en teknisk term för just 7 år av vedermöda, som kiliasterna säger.
Although some kiliasts say, well, this proves that this must refer to a situation at the end of the world.
Men en del kiliaster säger att det här bevisar att just det här hör med till sluttiden, världens sluttid.
But it is clear that John is talking about the present situation in Thyatira.
Men det är helt klart att Johannes här talar om den innevarande situationen i Thyatira.
If you go back to verse 19 of chapter 1.
Går vi tillbaka till vers 19 i kapitel 1.
You notice there that he says, write what you see and the things which are and the things which are going to be.
Där står det att han skulle skriva upp både vad som nu är och vad som här efter ska ske.
So John says there that he's going to write about present things also.
Han säger alltså att han ska skriva upp också det som äger rum nu, innevarande saker.
Only one more phrase I would like to call your attention to.
Vi ska se på ett uttryck till här.
Before we get to the end of the letter.
Innan vi kommer till brevets slut.
And that is found in verse 24.
Det är i vers 24.
Where he commends those who have not known the depths of Satan as they speak.
Där berömmer han dem som inte har lärt känna djupheterna, som de säger, Satans djupheter.
The false teachers often claim that they were the ones who taught deep things.
Falska lärare gör ofta anspråk på att säga att det är de som lär djupa ting.
They had so many things to teach which were much beyond anything that the ordinary Christian knew.
De hade så mycket de kunde undervisa i som vanliga kristna inte kände till.
They were therefore in the habit of calling them the deep things that they had to reveal.
De var därför i stånd att föra dem in i djupa ting som de inte själva kunde känna till.
So often our modern theologians also tell us that they can find all kinds of things behind the words of the Bible.
Det är på samma sätt med moderna teologer. Ofta de ska kunna föra oss in i sånt som är bakom bokstäverna.
And they find so many things in the Bible that are not found in the plain words of Scripture.
De hittar så mycket i Bibeln som inte står där klart och tydligt.
And they claim that their theology consists of deep things that the ordinary person can't understand.
Och de säger att deras teologi består av djupa saker som vanliga människor icke kan förstå.
They speak the way these old heretics spoke.
De talar på samma sätt som de gamla villolärarna.
And John says they are the deep things belong to Satan.
Men Johannes säger dessa djupa saker, de hör Satan till.
What is meant by giving them the morning star in verse 28, I don't know.
Jag vet inte hur man ska uppfatta det som står i vers 28, jag ska giva honom morgonstjärnan.
But it must be something wonderful.
Men det måste vara någonting underbart.
That much we can be sure of.
Så mycket kan vi vara vissa om.
In chapter 3, the first 6 verses of chapter 3, we have the letter to Sardis.
I de första sex verserna i kapitel 3 har vi brevet till Sardis.
There the Savior describes himself as the one who has the seven spirits and the seven stars.
Här beskriver sig frälsaren som den som har de sju andarna och de sju stjärnorna.
And I also want to call your attention to verse 4, where he says that to those who overcome he will give to walk with him in white.
Och jag vill att ni ska se på vers 4.
Ja, vers 4.
Vers 4, där det står att de som övervinner de ska få vandra med Jesus i vita kläder.
Again, a reference to the innocence which will be theirs through the forgiveness of their sins.
Återigen ett omnämnande av deras oskuld till följd av att synderna har förlåtits.
And when in that next verse he says that he will not erase their name, his name, out of the book of life.
Och i nästa vers säger han att han ska inte ta bort namnet ur livets bok.
This is obviously again a figurative way of saying I will give them everlasting life.
Och återigen ett bildligt uttryck för att han ska ge dem evigt liv.
In the letter to Philadelphia, which begins in verse 7.
Maybe we have to almost stop here.
Yeah, I guess we do.
Yeah, I'm afraid so. Okay. Vi kanske ska vänta med brevet till Philadelphia, så får vi börja på nytt band där.